Värvet görs i samarbete med Acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Se att det regnar ute. Att gå ut och stå och träna 4-5 timmar golf, det gör man inte bara för man tycker det är kul. Alltså, det måste vara någon annan, något annat driv som finns där. Och då måste du hamna på den nivån att det blir nästan lite halvsjuk nivå.
Idag känns kanske Jesper Parnevik mer som en realitystjärna än en av våra främsta idrottsmän genom tiderna. Men det faktum att han var en av världens främsta inom sin sport i många år, det var varken USA eller golfvärlden glömt bort.
A former top 10 player, Jesper Parnevik was a pioneer for Swedish golf and a real crowd favorite. He had 14 pro victories and 3 Ryder Cup appearances before injuries took their toll.
Som bäst var han rankad 7 i världen, och kanske hade hans karriär varit ännu mer framgångsrik om han inte behövt ett flertal operationer, bland annat i höfterna. Idag är han tillbaka på banan och spelar i något som heter PGA Tour Champions, och så är han då en av stjärnorna i reality-serien Parneviks. Och för yngre lyssnare, vi tar lite avstamp i det faktum att Jesper är kändisbarn. Pappa hette Bosse Parnevik, en enormt uppskattad underhållare som hade sina största framgångar på 60-, 70- och 80-talen, inte minst med sina imitationer. Och hur det där har präglat Jesper Parnevik, framgången alltså, och hans tankar om att göra sina egna barn till kändisar, eller hur han har blivit blåst, det är typiska samtalsämnen du kan vänta dig i det här Värvet avsnitt 316 med mig, Kristoffer Triumph, producent Clara Wallin och Acast som partner in crime. Från Hotell Diplomat i mars 2018, här är Jesper Parnevik.
Hur är läget?
Det är bra tycker jag. Oftast är det det. Men det är mycket, men det är... Ja, jag har blivit 50-plussare här och... Ja, nu är vi i Sverige för min farsa fyller 80 och så vidare, och sen Parnevik-serien, och sen är det, drar jag direkt till golftävling nästa vecka i Biloxi av alla ställen, så Jag spelar på den här Champions Tour nu för tiden som är för 50 plus, som är jäkligt kul. Men vi hamnar på vissa orter ibland som är lite mindre sevärda. Och Biloxi tycker jag är en av dem.
Jag har varit i Biloxi.
Har du det?
Ja.
Vad gjorde du där?
Roadtrippade med min farbror Roland. Och han hade en relation till den stan. Därför att någon stor amerikansk deckarförfattare brukar låta sina böcker utspelas där.
Är det så?
Ja. Jag minns nu tyvärr inte namnet. Jag får googla det sen eller något.
Jaha, ja, då ja. Kanske jag har fel bild av Biloxi då.
Nej, men, det tror jag inte.
Jag tyckte det var mest avdankade gamla kasinon och ganska trist väder. Men det är kanske bara när vi är där.
Fast är man inte liksom trött på fint väder när man bor i Florida?
Nej, det är någonting som jag faktiskt aldrig blir. Däremot är det kul när det är dåligt väder. Speciellt när de har vänner från Sverige eller släkt och så vidare som hälsar på. Och... ja, vi kan ju älska då det regnar någon dag. Men det är ännu roligare faktiskt när det är fantastiskt väder. Solsken och så här 27 grader. Klockan är så här 2 på eftermiddagen om man frågar alla om de vill gå på bio. Mm. Då blir det ofta ramaskrik. Men som sagt, vi är ju inte så beroende av vädret på grund av att vi bor där. Men bra väder går ju aldrig bort i ryggraden, det jag älskar ju.
Ja. Men då är du på rätt plats antar jag.
I Sverige nu menar du?
Nej. Ja, fast solen kom ju faktiskt idag.
Ja, det är ju jättefint chockad. Ute nu. Ja, det ja. Är det. Såna här vinterdagar är ju fantastiska.
Du, hur ser dina dagar ut nu då i mars 2018?
Ja, nu är det speciellt som vi i Sverige och kör lite promotion för säsong 4 på Parneviks. Sen fyller farsan 80, vilket inte heller... Och det är också en sån här grej som jag inte förstår hur det går till. Jag tyckte precis att vi var här hela familjen bara för 2 år sedan och fira honom när han fyllde 70. Men det var tydligen 10 år sedan.
Ja, det går inte. Nej.
Så på det sättet så är det, tiden går fort alltså. Och det kan väl bero på att det är mycket då. Det är ju fullt tävlingsschema nu. Det är ju så här, man ska säga, andra andningen i karriären, vilket vi bortskämda med inom golfen då, att de flesta andra sporter så lägger man av runt 30-35. I golf kan man hålla på klart längre, speciellt om man har haft en bra karriär då och är frisk fortfarande. Och jag tycker faktiskt det är kul att vara ute och lira igen. Jag hade mycket ryggproblem och kroppsproblem i så här 8 år och nu är jag frisk och nu kan jag spela fullt ut, så nu kan jag träna så mycket som jag vill, vilket är ganska viktigt för mig. Jag är ingen direkt sån här jättetalang, eller var det någon jättetalang inom golfen då, så jag måste alltid träna för annars... Ja, de som har sett mig efter några veckors uppehåll och sådär, gå ut och lira för skojs skull bara, ja, då är det, kan det vara till och med på ren nybörjarnivå efter ett tag.
Är det så, Gilla?
Ja, golf är skumt. Jag önskar att golf vore mer som åka skidor till exempel, utför. Jag hade en period där jag inte vågade åka. Jag åkte väldigt mycket slalom när jag var yngre då. Och sen när jag höll på som mest i golfen så vågade jag inte åka. Så jag åkte inte skidor på 25 år. Sen kom jag ihåg, var det Johan Lindeberg som tvingade med vår familj till Aspen för en, vad kan det ha varit, 10 år sedan. Sådär.
Under pistolhot.
Ja, jag tänkte, vad fasen. Och då kom jag ihåg när jag också åkte upp i liften där med ungarna. Tänkte jag, fy fasen, ska det här gå liksom? Jag vet inte ens vad som händer nu för tiden. Jag kommer inte ens ihåg hur man gjorde.
Och helt nya skidor också.
Helt nya skidor, helt nytt allting. Men 2 svängar ska jag säga, så var det precis som det var när man la av. Vilket är ju en ganska skön känsla. Men golf funkar inte så.
Och du har ju inte, om du ursäktar, du har inte skidat på samma nivå riktigt heller.
Nej, men det är... Ja, de som spelar golf, jag vet ju också... Har man inte golfat på 25 år så är det ganska stor chans att man inte ens träffar bollen första gången. Men skidåkning får kännas precis som cykla ungefär. Det går inte bort. Mm.
Det är ju märkligt, tänker jag, att någon som har ägnat cirka 30 år som toppidrottare, att hen inte liksom hade egentligen tänkt syssla med det.
Nej, jag hade aldrig, ska man säga, någon baktanke eller dröm som många har så här, att de växer upp, att jag vill bli skådespelare, jag vill bli någonting inom idrott eller vad det nu kan vara då, utan det bara blev något som hände. Jag tyckte faktiskt golf var ganska tråkigt i början. Och det är faktiskt tråkigt, om man ska tala om eller förklara för alla som kan fundera på att börja och så vidare. I början är det ju fantastiskt tråkigt, för det är en jäkla svår sport. Speciellt om man börjar när man är äldre. Sen kommer en period när man börjar träffa lite grann. Och det blir nästan sån här aha, nästan kultnivå upplevelse när man går med i någon sån här frikyrka av något slag. Och man blir besatt då, och livet bara cirkulerar runt golfen. Och, så den fick jag efter ett tag då. Men det var mer när jag gick på golfläger, kommer jag ihåg. Vad kan jag ha varit, 12-13 år. Och det var då ett juniorläger uppe i Roslagen. För när jag började lira så... Vi bor ju ute i Östersjö Åkersberga där. Och där fanns inga golfbanor. Så jag och farsan åkte upp till Roslagens GK och lira. Tog väl en timme och åka dit. Och just då hade de en sommarläger och jag hade bara lirat golf med mamma och pappa då. Och det blir lite halvtråkigt efter ett tag faktiskt och runt där och smågnälla med dem. Men när jag träffade då jämnåriga så det var då jag fick riktiga kicken för golfen och tyckte det var väldigt kul då. Mm. Och ja, sen i och med att jag var kändisson och sådär så visste ju alla vem jag var hela tiden. Och då kom den här, vad ska jag säga, motivationen som jag tror alla har. Som når någonstans med någonting i hela livet. Att det är väldigt sällan att det är en ren passion och kärlek för det man håller på med som gör att man blir riktigt bra. Det är alltid något underliggande, någon trigger, någon... Att man måste få lite... Man ska, måste hävda sig eller få... Ja, bara få... antingen att man saknar kärlek eller att man har bekräftning på något sätt då. Och jag tror min grej blev efter ett tag, som alla visste, jag vet inte om jag var, att jag var usel på golf, så fick jag alltid journalister som jag ville snacka efter någon golf till när jag kom sist och så vidare. Så tänkte jag, fan, det här funkar ju inte. Så började jag träna som bara den istället. Så sen skulle jag vilja säga att jag var nog en av de som tränade mest av alla i alla år, även när jag har kommit på touren sen. Men det var väl min trigger eller kick, ska man säga då, att jag ville visa att jag kunde, inte bara vara kändisgrabb då.
Men om du nu inte hade den där super liksom Tiger Woodsiga naturbegåvningen, varför lade du inte av?
Jag har varit mer eller mindre tvungen att börja. Alltså, det låter fel, men min farsa var ju golftokig. Alltså, han fick ju den här hooken. Han blev ju bara fast i golfträsket. Så. Och det blir då att han grävde upp tomten och byggde griner och gjorde en liten driving range på baksidan av tomten där vi slog flytbollar ut i Tunaviken och så vidare. Och i början, som sagt, var det bara han som stod där nere på tomten och tränade. Efter ett tag var jag tvungen att gå ner och kolla vad tusan han höll på med. Och då höll jag på med en massa andra sporter. Men jag höll på med slalom, jag höll på med fotboll, tennis, squash, judo, ja, med allt som alla kids håller på med då. Men vad jag gillade var den här, om man jämför med lagsport då, det var när jag verkligen ville börja träna. Att man kunde träna hur mycket man ville. Jag kunde stå i en bunker i 8 timmar om det var så. Utan man var inte beroende på de andra lagspelarna. Liksom, att efter en timmars träning så sa han, nu är träningen över. Nu får ni åka hem. Utan då kunde jag bara nöta vidare. Mm. Och det gillar jag. Men baktanken var aldrig att bli proffs eller något sånt där. Det var mer bara att jag ville bli bättre. Och sen bara gick det stegvis. Det är ungefär som... Jag tror det kan på ett sätt hända för många att man kan inte ha den här målet eller drömmen med en gång, utan man hamnar med i klubblaget i Täby golfklubb var det då som jag var med i sen då, så hamnar med i elitlaget där och sen så blir man förfrågad om man vill vara med i juniorlandslaget och sen blir det då, man säger seniorlandslag, varför vet jag inte, det är från när man är så 21 tror jag, men ja, så det bara rullar på och sen kommer jag ihåg, då spelar vi VM i Caracas. Den heter Eisenhower Trophy. Jag tror den finns kvar fortfarande. Och det är amatörer då från varje land. 4 stycken. Och då fick en förfrågan sen att bli proffs efter den. Det var Volvo tror jag det var som ville starta så kallat lag då, som de hade på den tiden. Det var en svensk modell. Att vi samlade ihop 3-4 spelare. Och så fick vi spons då. Och då tänkte jag, ja men det kör jag. Om man nu får en sån chans. Så det bara rullade på. Sen var jag bara proffs plötsligt. Mm. Och sen var det bara bättre och sen var det ingen mer med det.
Men du, om du jämför, liksom, var befinner du dig nu rent formmässigt? Alltså, dina glansdagar var väl runt 00?
Ja, precis där någonstans. Ja, nu är jag frisk. Jag tycker att ibland spelar jag nog bättre än jag gjorde då på ett sätt. Men sen är det mentala just och det är det som är det svåra. Alltså, man kan tycka att den borde vara som cykling, att man har... Vad ska man säga, fokuset och så här, det sitter kvar. Men det är ganska kul om man tänker tillbaks hur fokuserad jag var på den tiden. Och jag och Mia då, vi skämtar ofta om det nu för tiden, speciellt då när vi har barbecues och så vidare, och jag sitter faktiskt och pratar med folk. Det var någonting som jag aldrig gjorde, utan det var ju bara golf, golf, golf. Och jag tyckte allt annat var i stort sett mer eller mindre i vägen för min golf. Så hade vi släkt som hälsade på i Florida, eller vi hade middagar eller barbecues eller vad det kan vara, så smet vi alltid iväg så här vid 8-tiden. Och bara gick och la mig. Jag skulle upp tidigt nästa morgon och träna då. Och den, ska man säga, drivkraften finns väl inte riktigt kvar längre. Och för att vara då i värsta fall måste man ha den. Och det är ingenting, det är väldigt svårt att artificiellt få det fokus eller tankegångarna är tillbaka igen. Utan nu är det mer, man är ute och lirar och sen hamnar man i vinstposition, så kommer det där lite tillbaka då, att man får lite extra fokus. Men jag brukar också säga att vinna är som att, det är lite som att cykla. Så får vinnarkänslan eller vinnarskallen. Men däremot att hamna i vinnarposition, det är mycket svårare. Då krävs det mycket att liksom vara fokuserad första morgonen på tävlingen efter två hål och göra en liten fist pump efter man sätter någon putta. Det händer inte så ofta nu för tiden.
Jag såg någon på YouTube som inte, det verkar inte vara världens mest profilerade golfanalytiker, men han hade i alla fall analyserat din sving och menade att den är bättre nu än den någonsin har varit i hela karriären.
Det kan nog stämma. Så för det känns som jag spelar, kan jag slår längre än någonsin, vilket också en hel, ja, en liten del har med utrustning att göra. Den är lite annorlunda bara på de här sista 15 åren. Men på ett sätt så känns ju spelet lite stabilare och lite bättre ibland än vad nu var Johnson gjort. Men det är då det här fokuset att vara, och sen är det ju skumt för de som inte spelar golf, för om man ska tänka sig vad fokuset är så viktigt för. Och det är ju bara, det snackar jag om, i stort sett en sekund borde vi fokusera, vilket är jäkligt löjligt. Men golfen är så jäkla komplicerad, själva svingen och tekniken och så här är väldigt komplicerad. Om du tänker efter, man svingar i någonting i 200 km i timme någonting. Och sen måste det, ja, du har ju då en klubba som ska vara perfekt. Alla vinklarna måste vara perfekta när de kommer in i bollen. Och man måste ha en tanke och fokus på var bollen ska ta vägen och så vidare. Och tvekar man bara då en hundradel sekund så går det ju helt åt skogen, om man nu ska vara.
Och är det det som händer när du säger att du brister i fokus?
Ja, precis. Man har inte den här, och det är inte riktigt skumt, men ja, man kan börja tänka på vad ungarna har för sig. Ja, nu ska Phoenix till college snart, och så står man över en boll, så vad fan, det kan jag inte tänka på nu liksom. Och sånt hände ju aldrig förr.
Mm. Meditation?
Meditation har jag kört mycket genom åren, och den blir faktiskt svårare och svårare tycker jag nu också, för jag kör ibland, och jag kommer ihåg när jag var som mest fokuserad eller höll på med meditation och yoga och allt sånt där, då kunde jag ju sitta i en timma nästan och verkligen gå ner i djup trans, som man ska kalla det för det. Nu kan det dröja typ 40 sekunder så börjar man ju tänka på vad man ska käka till lunch och så vidare, och så det är lite annorlunda helt klart.
Jag kan ju inte jättemycket om golf. Jag har väl stått på en sån här driving range kanske två gånger eller något. Men hur många gånger har du lagt om din sving?
Dagligen skulle jag vilja säga.
Är det så?
Ja, jag är, som sagt, jag har aldrig, om du kollar på golfarna som kommer ut nu, ta även de yngre i Sverige, eller alla talanger som kommer ut, alla kommer ut på touren nu i USA eller Europa, de är ju väldigt groomade, alltså. Alla har ju swingcoacher, de mentala coacher, de har fyscoacher, de har, ja, så de kommer ju ut nästan som på rullband från alla fabriker, så alltså, det ser perfekt ut. Vilket är väldigt bra för dem. Som tittare kan jag tycka lite tråkigt ibland att alla ser exakt likadana ut och svingar exakt likadant och slår exakt samma slag. Och det är samma utgångsvinkel på slagen, det är i stort sett samma längd på slagen, det är full rulle hela tiden. Jag kan ju på ett sätt sakna alla de här hemgjorda byggena som fanns förr, när man kunde se från 200 meter, men där är ju han ju, vad fan, svingar han fortfarande sådär fult. Men det går bra att ta en Jim Furyk till exempel, som är, har hållit i massa år inom golfen, fortfarande en av de bästa då. Han har ju ett hemmabygge på hög nivå, alltså, som är väldigt roligt att se på, men det funkar perfekt.
Men är han liksom lite för golfen då, vad Janne Boklöv var för?
Ja, men Boklöv var ju mer att han gjorde ju något revolutionerande som var bra, som alla härmar efter sen. Det är, jag saknar mer de här hemmabyggena som ingen än vill härma, alltså inte någon vill ta efter, för att se bara, ja, det är ju helt tekniskt fel, men det blir rätt just den här, de här millimeterna i impact, så funkar det. Alltså, det är mycket träning bakom och så vidare. Men Det fanns en kille som heter Eamon Darcy också, som det finns några så här på YouTube kvar av honom, men det var ju länge sedan nu, men fantastiskt sving, alltså det går inte svinga som han gjorde, och han var en av de bästa i Europa i massa år.
Okay.
Och alltså det där tycker jag är kul, jag gillar ju sån här någon som, om man ska jämföra med, det finns en kille som heter Lennart Gren i Sverige som håller på med Close Up Magic från Göteborg, och men han står ju den att han uppträdde, eller han visade sin fingerfärdighet för första gången typ när han var 55. Han har suttit hemma i källaren i 30 år och övat bara och inte vågat gå ut och visa någon. Och han ställde upp i världsmästerskapen i Vegas för Close Up Magic och körde sin rutin och blev diskad för att de sa att han fuskar ju, för han hade en fuskkortlek, sa de. För han var så jävla bra och han gjorde grejer som ingen annan har sett förut. Men han kom tillbaka året efter och fick en kortlek av juryn och körde samma rutin igen och vann ju överlägset. Och sånt där gillar jag när man ser en... Och förr i tiden fanns det ju golfare som Seve Ballesteros som man dyker upp från bussen i Spanien någonstans och bara kommer på världsscenen och man bara, holy Moses, vad har den här killen varit hela? Ja. Och det blev mindre och mindre av sådana fynd som bara dyker upp, utan nu är det som sagt, nu har de gått den här vanliga vägen genom college och golfskolor och med bästa golfcoacherna och så vidare.
Mm. Du, innan vi släpper in barndom bara, för jag vet ju att du höll på med musik också.
Ja, jag har alltid varit, ja, på grund av min pappa då, har vi alltid haft en studio hemma med instrument, om det är allt från, han var alltså också först med de flesta grejerna, han hade ju alla typ av bandspelare och så vidare, och jag tror han hade den nästan en av de första syntarna i Sverige, och han lärde mig spela piano när jag var 6, 7, 8 kanske. Och sen när jag blev så här 11, 12 så var det några killar i min klass då som var väldigt duktiga på musik. Alltså. Och en kille heter Magnus, han spelade trummor. Och Urban då spelade gitarr. Väldigt duktiga, jag menar de borde ha blivit stormusiker. Men de behövde då en basist helt enkelt. Och någonstans att träna. Och eftersom min farsa hade allt det så fick jag vara med i bandet. Så jag var med på den nivån. Att jag var med där med ett finger och körde sån här du på synten då, bas.
Mm.
Så jag var inte så duktig, okay. Det vill jag säga.
Så det var aldrig någon stor plan med det?
Nej, det var mer att det var lite coolt att vara rockmusiker på, när man var i den åldern. Det var den här, ja, när Kiss och Sweet, de här banden slog igenom, man gick på... Det var lite annorlunda med konserter och sådär då. Det var ju, vad ska man säga, en ganska stor grej när något rockband kom till Sverige. Det känns som det var i alla fall större, men kanske med allting så när man var yngre att det kändes större.
Mm.
Men vi körde ett par år där. Vår största gig tror jag var på Finlandsbåten en gång.
Okay.
På en klassresa. Det är det jag har, min claim to fame inom musikbranschen.
Men du, apropå fame, så du återkommer ju ofta i intervjuer och så här, och du nämnde för en stund sedan det här med att du var kändisbarn. Var det bara jobbigt för dig att vara det?
Nej, man vet ju inget annat. Så för mig tyckte jag bara att det var normalt, om man säger så. Det var ju mer man märkte ibland så här, när man hade klasspolare och så där, som ville hem och kanske kolla och... Helst ville kolla farsans studio och sådär. Och det var väl ingenting sånt. Det var väl mer att alla visst... Det är en svår känsla det här. Alltså att förklara för någon. Det är ju mer att man känner att alla känner igen en. Och ser vem man är hela tiden.
Mm.
Och jag kommer ihåg allt från bus i skolan. Där så fick man ju alltid skulden och så vidare. För alla visste ju alltid vem man var och så vidare. Men det är någonting man vänjer sig vid. Och... självklart kan vi, ja, eftersom det är enda min barndom som jag har, så kan jag inte jämföra med någon annan, men sätter sina spår på ett visst sätt, att man hela tiden har ögonen på sig, så det, man tänker lite annorlunda, helt klart.
Mm. Hur har du förhållit dig då, eftersom du har den erfarenheten, och nu har ju du och din fru liksom sett till att era ungar är jävligt kända också.
Mm. Och det där är ju, hur ska man förklara det här bäst? Det är, jag var ju, om man säger nu för tiden, tycker folk det är väldigt roligt att jag har blivit social, om man säger så. Jag kan sitta och snacka med folk och tycker det är kul att snacka med folk och höra om andras liv och händelser och så vidare. Jag var ju väldigt tillbakadragen, speciellt som yngre och i stort sett hela karriären. Och det här med då, när vi började med Parneviks, så skulle inte barnen vara med överhuvudtaget. För det hade jag tänkt, de ska inte får den här pressen eller vad det nu kan vara då, så det var inte ens, ja, vi sa ju nej till att okej, så gör vi det här, så kör bara jag och Mia då, så har vi lite gäster och så. Sen var de i Florida och bara provfilmade en gång för bara kolla hur vi tycker om det skulle bli någonting av det här. Och då blev det så att ungarna var i en bara situation där de var med. Och de bara, men fan, era barn är ju fantastiska. Det är ju som, vet du hur svårt det är att inte tänka på att det är en kamera i ansiktet när man är, ja, i en vardagssituation. Och de kör det som det bara var, ja, en vanlig frukost ungefär. Så de frågade, kan inte kolla med dem om de vill vara med? Sen satt vi och snackade med dem och så, ja, men tyckte de, ja, men det kan ju vara kul att prova så här. Och sen var det ju mer eller mindre att de tog över hela programmet. Mm. Och det har varit en ganska rolig resa för hela familjen faktiskt. Det är någonting vi gör tillsammans, och plus att alla sådana vardagsproblem, allt från, ja, vad nu som händer i deras liv, och om det är tjafs eller om det är tragedier eller vad som helst, så har vi ju inte kunnat, ska man säga, borsta under mattan som man kan i vanliga fall liksom. Ja, men det här tar vi imorgon liksom, det här diskuterar vi imorgon, och någon som kanske inte vill prata om någonting och så vidare, utan nu blir det ju nästan tvunget att vi måste lösa upp problem eller snacka om det eller se till att allt löser sig på plats, för annars funkar det helt enkelt inte när man spelar in. Och det har blivit en väldigt bra terapi för familjen, måste jag säga. Mm. Och ja, men det var väldigt kul faktiskt för allihop.
Mm. Men jag intervjuade Orup för något år sedan eller två, och då berätt, liksom, han ville ju inte ens ta kort på sina barn och lägga ut på Instagram innan de är 25.
Nej, och jag förstår den tankegång, speciellt om man då själv har varit känd. Men sen har jag ju märkt så här att det är ju en fobi som är ganska löjlig egentligen. Och det är ju liksom en paranoia och en typ av panikångest eller vad man ska kalla det för, som egentligen är påhittad artificiell. Det är ju som, vad som slog mig var så här när jag bestämde mig att det här med kändisskapet är löjligt, och att man ska gå runt och liksom fundera på det och tycker det här är jobbigt. För det är, och då slog det mig att när jag träffade kändisar eller var hemma hos någon kändis och så vidare, och man gick, tog någon selfie i deras vardagsrum och tänkte, fan, det här är skitkul, vi är hemma hos Will Smith ungefär, boom. Och så slog det mig så här, fan, det är just det här jag tyckte jobbigt när andra människor gör hemma hos oss ju. Men hur löjligt är det egentligen? Jag tänkte bara, kolla nu hur roligt jag tycker det här är. Då kan man lika gärna släppa på det här och bara gå med i cirkusen helt enkelt, och sen tar det för vad det är, och sen blir det något positivt och kul istället. Och när man bara släppte den spärren så vart ju allting så mycket lättare. När man hamnar en hiss med folk till exempel, och istället för att stå där och trycka sig upp mot hörnan och titta i marken och tänka så här, hoppas de inte ser mig, att börja snacka själv istället, men tjena, eller hur fan, hur läget idag, vad ska ni göra? Och man märker på andra människor att de har blivit lite chockade att man är öppen och så vidare. Men det tar ju bort alla väggar och all den här, ska man säga, skräckkänslan av att bara träffa andra folk med en gång. Och det blir väldigt kul. Helt plötsligt märker man ju att folk är, ja, alla är vanliga. Alla är människor och alla tycker det är kul att bara snacka och chitchatta lite grann. Och det är väl det som jag har försökt att ge till mina barn, det här med att var lite mer öppna, bara inte tänka på det här så mycket. Jag älskar den sidan i USA. Jag kommer ihåg i början när jag kom dit, så tyckte jag så här, fan, det är fel fake människor som går runt här och säger hey, how are you? Have a nice day. Men om man tar andra sidan då, att ingen ens vågar prata med någon, så är det klart roligare. Mm. Och det var väl stora lungorna i början också, först när de kom till Sverige så här på sommaren, att och kom några gående, om vi var ute och cyklade, så säger man så här, hej, 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 och alla såg skräckslagna ut, liksom, hälsa folk på varandra ungefär. Och de bara, men pappa, varför säger ingen någonting här? Vi säger hej till alla dem, de svarar aldrig. Och så vi ser det skillnad.
Jag har en känsla av att det där är allra värst här i Stockholm. Tror inte det?
Ja, huvud tur. Och det där gick, det är ungefär som det här, när jag insåg det här med att vara kändisson och allting, att man bara släpper, eller bara kändis överhuvudtaget, man släpper det här. Nu kör vi bara för tusan. Men livet blir så mycket lättare. Och man märker ju ändå, även på svenska, så när man väl börjar snacka med dem, eller bara är öppen och så här, och märker att jaha, det finns inga sådana här spärrar och någonting, så blir folk väldigt glada och upprymda och trevliga och tycker, ja, men fan vad kul. Och faktiskt höra hur de berättar om vad de ska göra idag. Och sen blir de, jaha, dit har jag funderat på att åka. Och så kommer man igång i en konversation med människor som man aldrig skulle prata med annars.
Men vill du aldrig vara i fred bara?
Ja, det är jag hemma. Så jag har ju, det är ett gående skämt att vi lämnar nästan aldrig huset när vi är hemma i Florida. Och så har det ju varit alla år som jag har rest så mycket och alltid stort sett varit på resande fot med väskor och så vidare. Så när vi kommer hem så gillar jag ju bara att vara hemma. Och det vet alla vänner som vi umgås med i Florida, så ska vi träffa Jesper och Mera, då får vi åka hem till dem. Mm.
Har dina barn flugit turistklass någon gång?
Ja, det gör de ofta. Men sen finns det ju, och det här är ju också kul, för de har ju, det är ju en, och det är svårt när man ska förklara för någon hur man ska uppfostra sina barn för att inte bli bortskämda och ha sneda värderingar på hur livet egentligen är och så vidare. Men vi har försökt väldigt hårt för det där, och det var första gången det slog oss här att det här måste vi ta tag i liksom. Det var ju när jag var på piken av min karriär, så flög vi alltid privatplan till alla tävlingar. Och när jag la ner det sen, när jag var lite skadad och så vidare, då kom jag ihåg min yngsta dotter då, Flippa, då skulle vi flyga någonstans. Och då frågade hon så här, pappa, ska vi flyga själva eller måste vi åka med andra folk? Mm. Och då slog hon mig så här, just det, för dem, då reser man alltså privat. Så det får de vara en helt annan upplevelse att resa med massa andra i kabinen.
Med vanligt folk.
Ja, eller ja, att det bara var andra på flyget. Men de har blivit faktiskt väldigt bra på det här med att inte förvänta sig att man flyger business och så vidare, utan det är i stort sett oftare att vi flyger ekonomi, om det är på SAS eller Norwegian eller vad vi nu gör. Så Penny på väg hit nu, hon sitter och kör LA hit, också ekonomi. Mm. Det enda som ibland kan de tycka är skönt är som Peg till exempel. Ska hon dra till Florida ska hon tycka det är schysst att sitta i premium, och det är en, för att ibland, speciellt när man sitter fast på en sån här lång resa, att hamna då kanske i en svensk familj i mitten sätet där och sen sitta och svara på frågor i 10 timmar om musiken eller om programmet och så vidare. Det kan jag förstå, alltså en liten fobi finns det ju kvar i bakhuvudet.
Du, jag tänker på det här med att du har gått in så otroligt helhjärtat för liksom vad du än har företagit dig, har det sett ut som utifrån sett i alla fall.
Mm.
Angränsar det ett missbruk eller?
Det kan man nog tycka. Men om du, jag vet, du har ju träffat säkert massa idrottsmän och idrottskvinnor och så vidare, så du har ju märkt,
inte så många.
Du märker att de är lite skruvade, de flesta av dem faktiskt, om du tar. Jag tror väl allmänheten har väl mest då, om man ska förklara den här intensiva drivet. Det är väl Gunde alla tänker på mest då, hur han tog tid när han duschade och så vidare, och det måste ju vara på den nivån. För om man, jag försöker förklara för människor, men det är ju 7 miljarder människor på jorden. Och vi världsetta, alltså det är ju, om man tänker efter, det är, alltså, chansen är ju minimal. Och det finns enormt massa som då är duktiga och har hyfsat driv. Men sen för att sätta in de här extra timmarna som man tränar eller kör, se att det regnar ute, att gå ut och stå och träna 4-5 timmar golf, eller man kör extra träningarna efter hockeyträningen eller fotboll eller ja, vad det nu kan vara då. Det gör man inte bara för man tycker det är kul, alltså det måste vara någon annan, något annat driv som finns där. Och då måste du hamna på den nivån att det blir nästan lite halvsjuk.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Men om vi bortser från golfen då, för jag hörde någon intervju med dig när du pratade om att du så här, du hade något jävla roulette-system när du var ung eller någonting sånt där. Du skulle liksom...
Jag har ju, när jag fått intressen så kör jag all in. Om det var close-up magic så stod jag ju träna korttricks eller mynttricks här 9 timmar på raken. Ja. Och Mia vaknade ju ofta mitt i natten när jag stod själv på toan så här. Och ta-da! Och hon undrade, vad fan håller han på med? Men jag har alltid gått all in med allt jag håller på med. Så det här med... Jag var ganska fascinerad av just... Jag såg några filmer om just det här med gambling. Det var de här gamla hustlerna och det där. Jag tyckte det var ganska coolt att kunna bara slå systemet. Liksom. Kunna glida in på kasinon och bara totalt dominera och spränga banken. Mm. Så jag hade ju sådana system jag jobbade på i ett år ungefär. Bara roulette, vilket låter sjukt på roulette. För det är ett jävla hjul man snurrar på. Men det gick så långt i alla fall, för jag körde ner till Hamburg, kommer jag ihåg. För vi hade inga kasinor i Sverige på den tiden på det sättet. Och prova det här. Men det slog mig ganska fort att för att kunna göra det här så krävde det sitt otroligt tålamod. Men det var, vi snackade, man skulle stå där och placera en marker och sen ska man snurra. Sen ska det här och sen skulle det fortsätta och så vidare. Och om man skulle slå banken så var man ju tvungen. Det var ju så små summor och så vidare. Och sen när jag märkte att banken kommer förmodligen vinna ändå, då tappade jag totalt suget. Det var liksom så, jag har aldrig haft den här gambling, ungefär som man kan vara alkoholist och så vidare, att man gambleholic eller vad som man nu säger. Utan det var mer när jag bara insåg att shit, det här blir skitsvårt att slå banken här. Då tappade jag intresset, så jag har stort sett inte gamblat någonting efter det.
Men finns det några sådana där intressen som du inte har pratat om publikt, alltså som du har gått dåligt in på?
Ja, det finns ju många sådana här... Jon Olsson var hemma hos oss förra året. Och han gjorde en grej som var helt galet. I alla år har jag alltid älskat att simma, och speciellt att simma under vatten och så vidare. Och han såg att jag körde några längder under ytan då, i poolen vi har i Florida. Och han bara, ja men det där har jag också jobbat på nu. För jag tycker det är väldigt fascinerande här med folk som kan hålla andan och pressa sig själv. Och han knäckte ju mig totalt. Alltså först körde vi bara en vanlig tävling, och då körde vi ungefär 50 meter under vattnet bara. Och jag var ju väldigt nöjd att jag delade med honom. Och jag trodde, ja, nu är vi klara så här, för jag var bara supernöjd att inte han utklassade mig då. Och då sa han, ah, men jag har en nivå till på det här, sa han då, som jag har tränat på. För att få ner då hjärtrytmen ordentligt. Så om jag går under vattenytan här nu, kan inte du bara klappa på ytan när det har gått 2 minuter? Så han gick alltså ner och höll andan i 2 minuter. Sen simmade han 50 meter under vattnet. Och då var det bara så holy Moses. Ja. Men han är ju också, han är ju gundvarning på Jonas, och helt klart. Och vilket jäkla driv och energi han har. Han håller ju på med sin YouTube-kanal här nu. Men han kör ju all in. Men han, jag skulle tippa, han filmar och klipper 15 timmar om dagen på den här. Mm. Vilket är väldigt, tycker jag, imponerande.
Mm. Och du har...
Ja, jag skulle säga då, efter det här, vad det jag skulle komma till. Efter det här då, att jag blev så slagen av Jon, så har jag fått lite så här all in på det här med Hollandan. Så jag har kommit på mig själv några gånger nu här, när jag är då själv, tyvärr, att jag ligger under vattnet och försöker få göra de här 2 minuterna och sen simma så långt jag kan. Men det slår mig alltid när jag nått så här 1,5 längd att fan, svimmar jag här nu? Då är jag ju ensam här, då kan ingen liksom ta upp mig. Så då brukar jag alltid gå upp där. Men det har varit en sån här grej som jag har bara fick... Jag såg hur Jon bara piskar skiten med, så det där ska jag också klara av. Så det är en sån grej jag har gått all in på.
Så hålla andan under vattnet i 2 minuter och sen simma en bit, det fixar du?
Ja, det fixar jag. Men jag har inte nått Jon-nivå än. Men,
det är fan helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt galet. Ja, det var en av mest imponerande grejerna jag sett.
Men är inte det jättedåligt för hjärnan?
Det är det, för jag vet att Jon sa, när han hade gjort det andra gången, så skulle vi sätta oss och käka sen och sa, jag måste gå bort en stund här. Jag tror jag har fått någon sån här hjärnsmäll här nu. För jag börjar bli yr i huvudet, så jag tror jag har lite syrebrist. Så även han kom på sig själv då, att han pressade sig själv lite väl mycket då. Så självklart är det inte bra.
Du, 1986 verkar ha varit ett jävligt viktigt år i ditt liv.
86? Ja, det stämmer faktiskt.
Ja, det gör det.
Ja, då träffade jag Mia. Plus att jag blev golfproffs.
Exakt.
2 flugor, en smäll. Så det var ju bara också en sån här ren flax. Som jag sa förut då, det var att vi fick det här erbjudandet att vara med i det här proffslaget. Så vi var ju där i Florida och tränade då inför nästa säsong. Vi spelade ju bara tävlingar på somrarna då på den tiden. Och då var ju Mia när ni där nere. Var det så vi träffades?
Men vad gjorde det där året med dig när det liksom de här 2 smällarna?
Ja, golfproffs var ju, det var bara ett naturligt steg, om man säger så. Sen där att jag träffade Mia, det blev ju också på ett sätt ett fantastiskt steg i mitt liv. Hon var ju helt annorlunda än någon andra tjejer jag träffade och så vidare. Ja, men hon, ja, alla som känner henne vet ju, hon är en sån där som hon slår ju knockout på en bara man träffar henne. Hon är ju ett socialt fenomen som är väldigt utåt och full av energi och så vidare. Och jag skulle säga att vi fastnade för varandra, för vi var ju totalt 2 motparter på den tiden. Vi skulle vilja ha våran första så kallade dejter och så vidare, när vi satt och snackade på någon bar någonstans, bara för att höra hur den här konversationen gick. För jag kan ju tänka mig att jag var ju stort sett tyst hela kvällen och hon pratade på mest. Men jag kände också att jag fick väldigt mycket energi av henne. Alltså, och hon kompletterade mig på något sätt som jag märker nu har varit väldigt viktigt för hela min karriär. Just att hon är så väldigt positiv. Just att hon är så social. När jag var tillbakadragen och fokuserade på golfen, så tog hon över hela den sociala biten, om det var med släkt eller vänner eller vad det kan vara. Så vi har ju varit, jag skulle säga, väldigt bra för varandra hela vägen. Jag har ju tillfört kanske lite mer logisk, analytisk sida till hennes liv som hon inte ens funderade på i de banorna innan. Och hon har tillfört då hela sociala, och just att hon är så glad och energifull när jag ibland efter vissa dåliga golftävlingar kunde få lite ner i dojerna. Så ja, det var som sagt var ett väldigt bra år.
Du var inne på det för en stund sedan, hur viktigt det är med det mentala är. På din tid, om man säger så, alltså då, när du började från 86 och framåt då, fanns det liksom, för det känns som att det är ett ganska nytt fenomen det här med mentala coacher och så här. Men,
ja. Ja, vi var ju först där kan man säga i Sverige, speciellt inom idrotten på ett sätt, eller inom golfen var vi definitivt först i världen, bara ta golf seriöst som en idrott, att vi tränade fysiskt, vi tränade mentalt, vi tränade planerat och så vidare, vi hade mål med träningarna och så vidare. Men det var ju en ny grej, jag kommer första gången, det var faktiskt på Täby Golfklubb, deras elitlag, så hade vi Lars-Erik Sandler tror han hette. Och det var Unestål på den tiden som höll på med, norrman som höll på med mental träning. Och vi lyssnade på hans sån här band, man skulle gå ner i någon trans och skulle man lyssna på hans röst och så skulle man då göra med Birdie. Han var ju så här, bli kampis med Birdie. Och det tyckte man var skitlarvet i början, men jag kommer ihåg vi gjorde någon övning så här typ, du vet när man ska fokusera på att armen har en ballong och så ska den lyfta av sig själv när man blundar och så vidare. Så jag blev bara chockad första gången jag sa att armen faktiskt rörde på sig. Så visst är det en viktig stor del, och det stämmer att vi var först, och det är fortfarande ganska nytt om man säger att när man snackar om det. Och det här var ju då, wow, 30 år sedan. Mm.
Men har du massa såna här coacher idag också?
Jag har ju gått igenom allt som man kan gå igenom på ett sätt. Sen är jag alltid nyfiken och vill lära mig nya saker. Men det var en period där jag provade på precis allt med alla och läste allt. Och på ett sätt efter ett tag kändes det så här att man var tillbaka full cirkel. Att saker och ting är vad det är. Och liksom, sen behöver man gå den här resan sökande. Jag tycker det är... Det är ju någonting som alla ungdomar inte ska vara rädda för, en sökprocess. Det är ju en väldigt viktig del av livet, man ska vara nyfiken på allt. Sen att man kanske kommer tillbaks 20 år senare och märker att man är tillbaks på steget ungefär och man kunde lika mycket ändå. Och man kunde lika mycket då innan man ens började den här resan som man kunde efter resan, men den är ändå viktig hela resan. Mm. Och ja, det har varit nyttigt genom hela livet med allt, med vad om det är barn eller om det är relationer, jag och Mia och så vidare. Och man har alltid nytta av att lära sig om sig själv, vilket är en av de svåraste grejerna man kan göra, är att gå ner och forska i sitt inre.
Mm. Jag vet att du skickade iväg Mia på terapi vid något tillfälle, men har du själv jobbat med det?
Ja, jag har ju sett massa, om det är livscoacher eller mentala coacher och sådär genom åren. Och det har ju varit allt från Gorbachevs ryska andliga livvakt som skulle lära mig och förflytta saker. Jag har varit på den här gamla tiden, men du kommer ihåg de här gamla filmerna som heter så här Scanners eller de heter eller så vidare. När man, du vet så här på 70-talet när jag var i stort inom schackvärlden här, att de hade mentala livvakter, eller vad ska man säga, beskyddare som satt i publiken, så gjorde att inte folk skulle kunna störa deras tankar och satt och fokusera sig i schackmatch. Alltså det var ju på militärnivå i Ryssland och så vidare också. Mm. Men jag lyckades aldrig förflytta någonting, så det var lite grinigt där ett tag, hur mycket jag fokuserade. Men sen har jag gått i, jag har ju provat på många sådana här. Johan Lindemar fick mig, och han faktiskt tvingade mig en gång. Efter en tävling jag var riktigt så här sur. Golf är ju en väldigt mental sport som tar ganska hårt på en, det inre om man säger så. För det är, man kan inte skylla på lagpolare, man kan inte skylla på någonting. Det är bara en själv som gör fel när det går åt helskotta. Och man kan ju bli lite så här nedklankande på sig själv och vara väldigt sur på det mesta när det har gått dåligt då. Så jag gick på sån här skrik terapi i New York. Mm. Och det var ganska en kul upplevelse att gå in där i stort sett vadderad studio kan man säga. Med då var ljudisolerat, men dessutom var det alltså mjukt överallt, så man kunde åka runt och slå sönder vad man ville och man skulle skrika. Och en av grejerna var att man skulle ligga på någon typ en stock. Så man skulle rulla, man ligger på den och så rullar man längs ryggraden och så här, så skulle man skrika så mycket man kunde då när det förflyttade sig genom olika koter. Och då blir det faktiskt tyst ibland på vissa koter, att man ungefär så här, ungefär när barn föds så vet man måste smärska på rumpan så och börja grina. Då säger man, där har du en blockering då som man skulle få ut då. Och när man tittar tillbaka nu så måste det ha sett väldigt lustigt ut.
Men om du har varit så sökande och liksom försökt nå perfektion och hit och dit liksom bli bättre, har du blivit blåst av folk också?
Ja, för tusan. Jag är ju magnet av människor som är lite sol och vårare, om man ska kalla det för det, eller så vidare. Eller, och när man är sökande så här, då går man ju på allt också. Och sen gillar jag ju att undersöka allt. Jag är väldigt kritisk och väldigt... jag tror inte på allt, men jag gillar att tro på allt i början i alla fall. För det tycker jag man ska göra. Men visst har det varit folk som har blåst mig. Jag kommer ihåg till exempel, jag vet inte hur jag träffade de här människorna, men vi var spelat en tävling på Hawaii en gång till exempel. Och du var ute och sprang uppe på en bergstopp. Och helt plötsligt står en snubbe där som började snacka med mig om energierna på Hawaii och hela, ja, han drog någon lång, hela, det var typ om aliens och hela, han drog hela paketet. Så jag tyckte, åh, det här var intressant. Han kanske är en typ någon utomjording här som kan lära mig någonting då. Så jag tog med, han följde med mig hem på rummet. Alltså rakt från löpte, bara så, ja, men häng med mig hem på rummet. Och där ligger Mia liksom, vilar och tycker in med den här snubben som ska ge mig någon konstig eller hawaiiansk utomjordisk massage av något slag. Och sen vart jag ju trea i den tävlingen sen. Så jag sa, fan, du måste få med på nästa tävling. Mm. Och så vann jag ju den tävlingen nästa. Och då vart han ju så här då. Ja, du vet när jag ska fortsätta så här nu då, så jag tar ju typ, det var någon sån här löjlig som 1 miljon i veckan skulle han ha betalt för det här då. Och jag vart ju så här, shit, tänk om det är på riktigt det här nu. Så jag kanske bara tappar. Och de kör ju lite den där hjärntvätten att man klarar sig inte utan dem sen. Mm. Men då pratade Mia i alla fall lite vettig med så här, jag kunde ta med den här jävla snubben på alla tävlingar helt plötsligt. Och som tur var så vann jag 2 veckor efter utan den här killen. För annars kanske man hade ringt upp den här snubben ändå. Mm. Men det har ju varit många sådana. Det var likadant en gång när jag skulle spela Scandinavian Masters på Barsebäck. Så jag vet inte hur jag träffade honom heller. Då var det en snubbe som bodde i på en bondgård i en stuga där. Som också hade övernaturliga krafter, sa han. Och han kunde slå på av en energi då som bara han hade tillgång till. Och vi höll på att träna där lite så här då. Men sen fick jag så här väldigt olustigt brev då. Eppadan veckat. Ja, den här energin då, den kan jag slå av när du vill. Så betalar inte du mig typ 100 000 i veckan här, så slår jag av den här energin. Och då blir man lite livrädd. Så här. Men det finns ju folk som alltså kör så. Så man förstår ju sådana här religiösa kulter som folk hamnar i och går på. För är man lite för öppen för allt så är det väldigt lätt att hamna fel också.
Men du har inte behövt polisanmäla någon liksom?
Nej, men nästan faktiskt på den nivån att de kräver pengar och så vidare och kan bli lite jobbiga, men det aldrig behövt gå så långt. Men jag kan förstå helt folk som blir lurade och hamnar i de här situationerna när helt plötsligt de blir av med allt de äger.
Ja, det är väl kanske priset man betalar för att vara en öppen.
Ja, jag har ju alltid varit nyfiken, så jag gillar ju det där. Och sen hur absurd en stor en låter först gången man hör det, så älskar jag ju bara för att höra mer. För det, inte bara för att jag ska gå på den heller, men ibland när den blir riktigt absurd så är jag nyfiken på hur den här människan tänker. Liksom, tror den på den här själv eller liksom, är det bara ute efter lurendrejeri? Och man träffar ju väldigt mycket intressanta människor som faktiskt tror på det de säger och gör. Och jag älskar ju människor som är annorlunda och har lite sjuka tankar och saker och ting för sig. Så det är också väldigt intressant. Mm.
Jag kan ju klippa den här intervjun så att du framstår som en idiot om du inte sätter in 10 000 spänn på mitt.
Ja, exakt. Men nu har jag ju kommit så långt i livet så jag bryr mig faktiskt inte.
Du, det folk ser av dig, det är ju golf. För det är ju på hög nivå som du spelar fortfarande. Och sen så är det Parneviks. Men hur entreprenöriell, liksom, hur mycket businessman är du utanför de här världarna?
Ja, jag har haft en hel del business genom åren och gått all in på många grejer. Sen har vi kommit fram till att det är bättre att syssla med golfen än hålla på med business. Nej, men allting började också med, ja, Jill Lindeberg var en av dem.
Mm. Är du fortfarande delägare?
Nej. Jag sålde faktiskt när bolaget såldes till ett danskt bolag för nu är det ett antal år sedan. Mm. Men det var också inte en medveten, det var ungefär som jag skulle bli proffs. Det var ingenting som var medvetet att jag skulle vara med på Lindeberg på den nivån, utan det var Johan startade det här själv och de hade inte råd att betala mig, så jag var bara med på rent, ja, går det bra när jag spelar så hade jag typ ett bonussystem. Så Johan, han berättade redan idag här, första, jag kom trea på första tävlingen, jag hade Lindeberg-kläderna på mig, de poppar ju champagne där, typ, fan, jag var ju på tv och sen vann jag veckan efter. Och sen tog det 3 veckor till så vann jag en gång till och då var det så här, men hur fan ska vi betala det här nu? Det här går ju inte. Och de fick aldrig ihop några pengar att betala, så de gav mig till aktier istället för ja, år in och år ut där. Så till slut så jag kom upp till, jag ägde väl 10% i bolaget och sånt där. Mm. Och det var en väldigt rolig resa hela den där. Speciellt för det var så nytt inom golfvärlden. Golf var ju väldigt tråkig och kläderna var... Jag ser fortfarande bilder från tidigt 90-tal hur golfarna klädde sig i triple XL, tröjor och allt var baggy, allt var bruna byxor och brunt ja, golfskjorta och så vidare. Det såg ju för jävligt ut på ett sätt. Så det var ju kul att vara med och förändra hela golfvärlden. För om man kollar hur folk klär sig nu så är det ju bara... Det är väldigt tight fit på allting och allt är... tekniska material och så vidare. Mm. Som Johan var först med. Sen har jag gjort massa andra business också. Jag hade ju en väldigt bra idé. Jag skulle köra brustabletter i USA. Vitaminer och sånt där då, för det fanns ju inte i USA. Utan jag var ju uppvuxen då med, som alla i Sverige, att man ja, kör lite C-vitamin, man kör och så vidare. Om det, om man nu är på väg att bli förkyld och så vidare. Så vi tog det till USA. Och slog igenom hyfsat bra. Vi var alltså i 20 000 butiker ett tag. Oh. Men sen är det ett annat system där man får ju betala för butikhyllan om man säger så. Mm. Och det var ju väldigt dyrt. Och vi var lite tidiga så vi var tvungna att lägga ner det där efter ett par år. Men som sagt, vi var på väg att bli väldigt stora. Sen kom ju ett bolag, jag skulle tippa 6 månader efter vi hade varit idag, i de flesta butikerna som heter Airborne. Som slog igenom så det bara sjöng. Det var som en sån här Forbes 500-företag efter ett tag. Och de tjänar ju miljarder. Så det har ju varit lite min, ska man säga, story när det gäller business. Alltid varit lite för tidig. Och likadant med JL så var vi ju lite för tidiga. Eller jag och Johan då som var visionären. Hade man kommit några år senare så hade nog det också slagit riktigt, riktigt stort. Mm. Så det har funnits några sådana där. Skulle bland annat göra en stor golfbana och stor resort i Costa Rica, kan det vara 2007. Allt var klart, även i Breckenridge i Colorado då skulle vi göra en stor skidresort. Allt slutsålt, allting klart och vi var ju väldigt glada och hade gjort ett väldigt bra jobb. Men sen kom ju hela den här krisen då. I stort sett dagen efter vi skulle liksom börja bygga.
Lehman Brothers.
Ja, hela den. Så, vad ska man säga, alla banker, allting som vi hade lån med, de bara försvann ju. Mm. Så det gick inte som vi hade planerat, helt enkelt. Så.
Men idag då, liksom, hur, är det massa grejer som vi inte ser som du håller på med?
Ja, det är det. Jag är mer selektiv och mer försiktig nu, ska jag säga. Det var ju många av de här projekten jag gick all in på, för jag går alltid all in. Men sen är jag alltid nyfiken på nya grejer. Så det är, man har ju byggt upp ett ganska stort kontaktnät i USA med människor man träffar. Golfen är ju unik på det sättet. Det är inte som... Om man säger om man spelar i fotbollslandslag och sådär, så träffar man ju vissa människor, kan tänka mig, runt på olika turneringar. Men golf spelar vi ju med cheferna för alla bolagen och så vidare, om det är proam eller vad det nu kan vara. Och många blir man ju väldigt nära vän med. Så visst har man ju kontaktnät, så är ju, ibland tycker jag ju kul. Jag får ju fortfarande, ska man säga, många samtal från speciellt svenskar då, som vill starta grejer i USA och så vidare. Men jag är inte som jag var förr när jag hoppade på precis allting, utan... Nu är det väl lite små grejer som jag sysslar med. Mm. Men och samtidigt har jag insett att golfen är väl det som jag är bäst på.
Ja. Men tycker du att är det roligt fortfarande?
Men golfen är, det är en sån här sport alltså som kan vara fruktansvärt tråkig. Alltså på, jag skulle säga att det finns inte en golfare inom proffsvärlden som inte typ en gång i veckan lovar och svär på att de aldrig mer ska spela golf. Och sen är det så här lyriskt kul när det går bra. Så det är lite sån här, ja, så det är samtidigt, jag kan bara likna det med en kult och så här, att man är fast i gambling eller man är alkoholist till exempel, att man hatar och älskar det man håller på med samtidigt. Det gör ont i själen och gör det på ett sätt, men samtidigt är det så jäkla kul. Och just nu när jag är frisk så jag kan träna så mycket som jag behöver. För som sagt, jag behöver träna mycket för att prestera då. Så är det kul. Skulle jag bara dyka upp på tävlingar och gå runt och halvhacka och liksom bara försöka slutföra tävlingar, då hade jag inte hållit på med det. Men nu är det en rolig cirkus när Champions Tour, och det är väldigt roliga lirare. Det är ju en sån här legendtour om man säger så. Fast alla spelar ju väldigt bra. Det är inte som i tennisen när det är uppvisning bara, utan det är fortfarande väldigt hög nivå på golfen. Så det är... Och det här med att tävla tror jag aldrig går ur en. Att liksom hamna i tävlingssituation, det är något unikt alltså, som inte går att förklara. Jag försökte förklara för barnen en gång när de skulle göra, vad de skulle göra med livet och så vidare. Och då, de skulle ju få göra det de vill och så vidare. Men jag vill ändå att de ska få den här känslan en gång, att man kör hjärnet med någonting. Att man verkligen, oavsett vad det är, att man satsar allting och bara man kan få den här känslan att när det går vägen att fan vad bra det här var, fan vad bra jag är. Att jag har satt alla de här timmarna och skönt att det liksom gav resultat till slut. Och det är inte alla som får uppleva den känslan, att man liksom har verkligen grindat och varit ute i skitväder och hållit på och sen så får man den här vinsten och bara allt är värt det. Sen om det går dåligt 2 dagar senare så är ju livet ruttet igen, men det är en helt annan story.
Har Parneviks gått ut över din golf?
Ja, det har ju. Helt klart, men inte när vi tog beslutet att göra säsongen, för då var ju skadad. Och det var ju någonting som jag också sa nej till alla år. Alltså vi fick en förfrågan att göra typ ett Parneviks på 90-talet i USA. Och det här var ju innan Kardashian och allt det där började då. Och jag tänkte, vad fan ska de filma oss för? Liksom det. Och de tyckte bara det var så kul att vi var ju som en resande cirkus där med alla ungar och nannies och caddies och hela det där köret då. Men när vi sa ja till Parneviks, då var jag ju skadad, så då var det mer, vi kör det här, får se vad som händer. Och, men sen när jag blev frisk och började lira igen, så självklart har det tagit lite träningstid. Men samtidigt har det ju varit väldigt kul, måste jag säga, att träffa alla de här människorna. Just då, för att det är också en period i livet där jag verkligen gillade att sitta och snacka med folk. Och sen få höra alla dessa människors livsstories på en väldigt intim nivå. Än det är vad man ser på tv och så vidare, för man visar ju bara vissa samtal och så vidare, men det är många gästerna som har suttit sena nätter fram till 3 på natten, alltså bara tuggat om, och det är fantastiska stories som man får höra, vilket är, ja, lite av dem, vad du gör kan tänka mig, du får höra väldigt roliga grejer. Och Per Holknekt till exempel var en av dem. Det var innan han släppte sin bok. Jag vet inte om du har läst hans bok.
Jag intervjuade honom, så jag antar att jag gjorde det då.
Jag tycker boken var ju helt otroligt spännande och bra. Och men jag älskar såna människor som är, och det, som jag sa förut, det märker man ju på alla, och då ska jag säga stort sett alla som lyckas med någonting eller hamnar på den nivån, de är lite skruvade alltså. De har lite tics för sig, och de är inte som alla andra, för skulle man vara som alla andra, då skulle man aldrig hamna där de hamnar.
Har du råd att lägga av med golf?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är också en helt annan story. Varför vet jag inte, men ja, men jag har ju alltid kört all in även på den sidan genom alla åren. Vi har ju alltid tyckt det var kul att ha folk och släkt och vänner och sådär som hälsar på och bjuda alla. Vi har alltid sagt att för att det ska vara värt allt vi gör, så ska man ju njuta av det också. Så vi har ju ganska, som i USA kallar man för vilken årlig natt man har, vad som man behövs för att gå runt. Och ja, det var som huset vi byggde, det var ju sådana här drömhus man byggde en gång i livet. Och det är inte helt klart att bara hålla den rullande varje år. Nej, det skulle jag inte klara. Jag skulle inte klara av att leva som jag gör och ha huset och så vidare om jag inte skulle spela golf nu. Men sen har jag haft en jäkla flyt genom åren också. Varje gång det liksom börjar närma sig noll i kassan, så tror tusen inte att det har hänt någonting. Och Mia säger ju alltid så här, när jag får lite halvpanik för ekonomi och så där ibland, att ja, men nu ska alla ungarna på college och så vidare, det är inte heller helt gratis och sånt där. Och att, fan, nu börjar det bli lite skralt här. Och hon är ju alltid så här, men det ordnar sig, oroa dig inte, jag känner att det här kommer gå bra. Och, ja, men hon är, jag vet inte om hon bara hittar på hela tiden, men alltså, hittills så slår det alltid in. Någonting händer, vad nu än kan vara, att man, något nytt projekt, eller, ja, som Parneviks, eller helt plötsligt säljs Lindeberg, eller vad nu kan vara, och så håller det ett par år till, och sen. Men samtidigt så har jag funderat på det här. Tänk om jag hade varit ekonomiskt oberoende, hur livet hade sett ut då. Och ska man vara helt krass, så skulle nog en viss del av livsglädjen försvinna också. För det är just den här strävan som gör att man håller sig alert och aktiv och startar olika projekt och så vidare, som man kanske inte hade gjort om man inte hade behövt.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag såg Ricky Gervais stand-up häromdagen. Jäkligt bra, tycker jag. Mm. Sen är jag ju filmfrossare om man säger så. Så vill du ha ett filmtips så har jag ett gäng.
Ja, ta en.
Warrior. Har du sett den?
En gammal film?
Inte Warrior, sina gamla. MMA-filmen Warrior om några brorsor som fant. En av de bästa, om man säger sportfilmerna, som någonsin har gjorts.
Härligt. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, Holknekt hade du den tydligen. Jag gissar att du har intervjuat Alexander Bard också.
Ja, två gånger. Ja.
Så det är väl de gästerna som vi har haft hemma hos oss som jag har tyckt var väldigt intressant att snacka med. Enorma hjärnor som är bara oändlig jäkla informationskällor, tycker jag. Annars, vad skulle det vara? Trump?
Ja.
Skulle vi... Jag är ju en sån... Jag menar... Jag har ju träffat så mycket människor genom åren och så vidare, så jag gillar ju att höra, oavsett om man inte håller med vad de har för tankegångar eller vad de står för och så vidare, så jag är enormt nyfiken att höra hur folk tänker. Så jag skulle älska bara höra av hans hjärna och när han twittrar sina grejer, om det är planerat eller om man bara vaknar eller om han har tagit någon, ja, bara vaknar och går i sömnen och så, eller vad det som ligger bakom det. Det skulle jag tycka var intressant. Mm.
Stort tack för att jag fick träffa dig.
Mm, ja, tack för att jag fick vara här.
Jesper Parnevik, jag kan verkligen relatera till det där sökandet. Jag har ju dock inte blivit så blåst av charlataner vad jag vet, på gott och ont. Jesper finns på Instagram, Jesper Parnevik heter han där. Och så kan du ju såklart även se honom i TV3 där programmet alltså heter Parneviks. Och vill du se veckans uppvärvning med Jesper och Mia, och det tycker jag att du ska, det blev bäst hittills kanske, så finns den både på mitt Instagram, @triumph, och Värvets YouTube-kanal. Ja, jag hoppas du kollar på det. Där får Jesper bland annat välja mellan Jimmy Åkesson och nämnde Donald Trump. Nästa vecka låter det helt annorlunda i Värvet.
Jag tycker att livet är en ständig utveckling. Man funderar på hur är jag mot andra människor, hur är de mot mig, hur kan man utvecklas och förändras.
Jajamensan, då är det Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet som tittar förbi. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.